Du lyssnar på Gigwatch-podden, en podcast producerad av föreningen Gigwatch. Okej, vad tyckte ni då?
Så jävla bra.
Ja, det var lite kul med lite fart och lite gurka, lite så här 70-tals barnprograms vibb där nästan i början. Ja.
Men vad var det vi hörde, Felix?
Vi hörde Gigwatchs nya jingel. Välkomna tillbaka till Gigwatch-podden. Det är en helt rykande färsk säsong. Rykande färsk jingel. Gör mig. Så det är kul. Vi har bytt ut vår gamla, vad ska man kalla den, gamla jingeln.
Alltså jag kommer inte ens ihåg hur den låter. Jag har redan glömt
det så. Den. Jag vet faktiskt inte vem som gjorde det. Vi har haft, det kan väl ha varit Lovina då, eftersom
det kan det måste mycket möjligt ha varit.
Ja, det måste ha varit.
Inget ont om den i alla fall.
Tack för din tid, Lovina, men det var dags för någonting nytt. Ja, hur är läget med då?
Det är bara bra.
Jag kanske ska nämna vilka jag sitter med här. Förresten, ni kanske har hört, men jag sitter med Anton och Filippa här på Arbetarens poddstudio.
Hej
på er. Hur med dig, Anton?
Jo, men det är bra. Det känner mig faktiskt lite utvilad efter liksom sommaren och redo att ta tag i allt möjligt.
Yeah. Så. Ja, du har mycket på gång. Jag berättar mer om sen också.
Ja, absolut.
Hur är läget med dig, Felix?
Jo, men det är bra. Det är bra. Jag fyller år idag.
Grattis.
Grattis.
Tackar, tackar. Bra, har du en stor kille nu? Men det har varit nice. Hur har liksom, jag har haft en skön sommar också. Jag har haft jättelångledigt, 3 månader. Jag har gått klart på min folkhögskola. Och sen nu har jag haft liksom långledigt för jag har bytt jobb också. Jag ska börja nu 1 september, så jag har liksom 3 månader semester.
Så ett riktigt liksom sommarlov?
Mm. Det har verkligen känts som ett riktigt, riktigt sommarlov. För jag har inte gjort speciellt mycket alls. Nej. Jag har liksom tagit igen på typ tv-spel som jag inte haft tid att spela.
Ja, men det är också viktigt.
Så jag har rollspelat som en cowboy i Red Dead Redemption 2 nu i ett par veckor. Så det har varit väldigt, väldigt vilsamt.
Jag förstår. Men nu, välkommen tillbaka till verkligheten.
Tack, tack. Så himla taggad.
Ja.
Vad har hänt mer i sommar då? Vad har vi gjort?
Jag har rest runt mellan de 3 största städerna i Sverige, vilket har varit väldigt trevligt. För att jag har bara åkt hit de trevligaste människorna är för stunden. Så jag har liksom alltid varit på tåg, känns det som. Det har varit mitt lov, men det har också varit väldigt härligt.
Oh, wow. Mm. Det är så här lite tågluff-aktigt, interrail fast.
Fast bara mellan bara i Sverige. Stockholm, Malmö och Göteborg. Ja.
Vilka andra städer behövs egentligen?
Exakt.
Vi har haft en kick-off också.
Ja.
Hade grillning hemma hos mig. Mm. Kom ett stort gäng. Tyvärr var inte Anton med, det var väldigt synd.
Jag var bortrest.
Men vår medlem Ulla åkte upp från Malmö. Mm. Det var väldigt kul, träffade vi henne för första gången. Liksom. Eller jag träffade henne första gången i alla fall. Så supertrevligt, vi grillade, drack massa vin. Försökte pierca dig också, Filippa.
Ja, misslyckades. Just det. Berättar inte vart. Som en spännande cliffhanger.
Ja, det var en väldigt bra fest i alla fall. Och ni ger den ganska mycket liksom energi för nya säsongen. Så här.
Mm.
Annars som vi gjort, vi har ju haft, det har varit lite föreläsningar och så. I Stockholm, jag och Linnea var ju föreläste för unga byggare. Mm. Alltså byggnads- och ungdomssektion, ska jag säga. Så det var representanter från hela Sverige. Där på någon slags konferens, liksom uppstart för nya av nya förtroendevalda.
Mm.
Det var väldigt kul att prata med dem i alla fall, för att vi kom på att vi är ganska fokuserade liksom på transportsektorn. Mm. Vi pratar mycket om liksom taxi och vi pratar mycket om matbud och sånt där, men vi insåg att vi har inte så mycket koll på byggnadssektorn och ganska många andra sektorer heller, så det liksom var väl lite ögonöppnare för oss också. Och ja, väldigt kul att liksom prata med unga fackligt förtroendevalda och se vad, liksom vad de känner. De tyckte att vi var lite mellanmjölk också.
Asså?
Oj då.
Ja.
Ja, vi får tuffa till oss lite.
När ni hade kick-off så jag var iväg. Först var jag mest hängt på landet den sommaren. Det är inte så mycket att berätta om. Det regnade och så. Men så här, på slutet av min dotters sommarlov så tänkte jag att jag skulle göra någonting roligt. Vi var nere på släktfest i Danmark. Jag har massa släkt där. Det var väl, ja, det var ganska trevligt. Hon tyckte inte det var så jättekul. Men då tänkte jag så här, då, vi var på Jylland. Vi tar bussen ner till Hamburg och kollar in Hamburg. Så.
Mm. Nice.
Och det tar bara 3,5 timme, kostar liksom ingenting.
Mm.
Och jag försökte skaffa mig en bild av Hamburg lite snabbt. Sådär. Okej, vi ska nog inte bo på Reeperbahn där det är massa strippklubbar och sånt där. Så jag hittade ett hotell nära centralen, det lät bra liksom. Och sen har jag förstått att Hamburg är Tysklands crack-huvudstad.
Oh.
Mm.
Och att just kvarteren runt centralstationen är liksom centrum för Tysklands crack-epidemi.
Jag visste inte ens att vi hade crack i Europa. Det känns som en himla amerikansk.
Men det kändes som en zombiefilm att gå runt där.
Liksom. Alltså, för att det var så mycket
trasiga crack. Människor. Alltså, mm. liksom, tänk dig att du en hel fotbollsplan med trasiga människor. Liksom. Så. Men vi hittade andra, det fanns jättefina kvarter, vi hittade botaniska trädgården, så här små kattcaféer, gamla Hammarkvarteren och liksom St. Pauli. Det fanns jättemycket att se. Mm. Men just där vi bodde var inte så jättetrevligt.
Det brukar vara så ganska mycket, känns, alltså i de flesta europeiska storstäderna, just runt liksom busstationer och centralstationer är liksom, man vill ett par hundra meter liksom bort där för att hitta liksom de fina grejen. Ja, men hoppas att din dotter tyckte att det var kul ändå.
Jo,
lärde sig.
Ja,
det tror jag. Hon pekade på dem, passa dig nu.
Så. Knarka inte.
Hon måste flytta till Tyskland. Och
Nej, men ja. Hon har garanterat lärt sig något. Sen vet jag inte om hon är traumatiserad. Men
ja. Det går hand i hand.
Ja.
För det mesta.
Så vad ska vi snacka om idag?
Jag ska prata lite om vad jag gjorde i helgen. Och en bok som har kommit ut. Och nya initiativ från Byggnads.
All right.
Och jag tänkte prata om det jag har hållit på med i sommar. Och det är att jag har stöttat en förening som heter Work Permit Holders Association.
Grymt.
Nice.
Men först lite nyheter. Ja, en första nyhet är att Airmes vd fick ju avgå efter lite granskningar.
Woho!
Hurra! Granskningar gjorda av Julia Lindblom på Arbetaren. Mm. Så bra jobbat.
Verkligen.
Det var väl att de hade fuskat ganska mycket liksom, skatt och falska fakturor och svarta löner, massa oseriösa underleverantörer och sånt där.
Men Felix, vad är Airme för någonting?
Airme är en sån här last mile transport firma som kör ett paket och annat gigbolag då.
Mm.
Som jag tror inte vi har pratat jättemycket om dem tidigare här. Nej, men det är väl sådana som syns lite överallt. Det är väl de som hanterar också. De har väl egna små instaboxar kanske, tror jag.
Instabox är ett annat företag.
Ja, just det. Nej, just det. De kör bara hem till dörren. De har inte egna boxar.
Nej.
Okay.
Jag har faktiskt jobbat åt Airme när jag jobbade på Move by Bike. Och redan då så kände jag så här, det är något knas med det här.
Okej, vad var det som kändes skumt med att jobba för Airme?
Alltså dels var det liksom, deras app var väldigt låst. Det var så här, ja, du ska cykla, jag var på cykel då. Du ska ta dig till den här adressen. Först då kan du klicka, då får du upp koden till porten.
Mm.
Liksom, och sen då går du upp med paketet, ring på dörren, jaha, de svarade inte, då ska du klicka så här. Alltså så här idiotsäkert på ett sätt som är förnedrande för den som jobbar. Liksom, att man inte kan ha en överblick över vart ska jag och så vidare.
Ja.
Känns som en hund som bara tar kommandon. Liksom. Typ gå dit, så. Sitt ner.
Och det var ju en kollega som råkade ut för att man då får portkoden, går in, lämnar paketet och sen står man på en innergård där samma portkod måste användas.
Ah.
Så han var liksom inlåst.
Ja.
Okay, men, för den försvann liksom så snabbt. Oh, vad fan.
Men lite, alltså jag säger bara att det är liksom, det är så de jobbar.
Mm.
Att föraren ska få så lite information som möjligt.
Mm.
Så. Och sen var de ganska otrevliga mot framförallt liksom de utländska kollegorna.
Mm.
Liksom, och sitter och koll på dem i liksom GPS hela tiden. Så här, nu tar du paus här. Eller liksom, nu har du stått stilla i 5 minuter. Och sådär.
Mm. Jag tänker att sådana här verkligen visar att man inte har någon tillit alls till arbetarens egna tankeförmåga. Att så här, man ska bara kunna ta ett kommando i taget. Det ska liksom inte finnas någon frihet i hur man ska utföra arbetssysslan, utan bara liksom som de säger att man ska göra det.
Men om man jobbar med transport och ska leverera en massa saker, då vill man ju gärna ha en bild. Okej, men jag åker därifrån dit, sen tar jag mig dit liksom, och så vidare. Så att man har någon slags... Men eftersom fönstret när de här företagen levererar, alltså folk kan säga så här, jag vill ha mitt paket klockan 18.30. Då betyder det att föraren måste vara där 18.30 oberoende av om hans rutt blir helt liksom knasig av det.
Ja, okej. Okay.
Och det är så här, ja, ett arbetsmiljöproblem kan man säga.
Ja, verkligen. Verkligen.
Men de utreds av ekobrottsmyndigheten nu tydligen och riskerar åtal, alltså Army. Sen kommenterar inte Army om vd-bytet har att göra med de här pågående granskningarna, utan de säger att det här var liksom planerat sedan tidigare. Jag vill tro på ändå att...
Ja, det brukar ju låta så att så här, precis när det kom ut i media att någon har gjort något riktigt skitigt, då... Ja, vi har ju planerat i 2 år att han ska avgå precis just nu. Det var inga konstigheter. Det brukar ju låta så.
Men jag hoppas på att man börjar titta mer på den här hemleveransbranschen.
Mm.
Att, det känns som att det har pratats väldigt mycket om matbud. Det har pratats en del om taxi. Mm. Men hemleverans flyger under radarn på något sätt.
Mm.
Och det är precis samma... typ av upplägg och ännu smutsigare. Liksom Hermes underleverantörer, riktiga skurkar. Alltså.
Mm. En taxiförare stämmer ju Uber också.
Mm.
Nu. Och vi har, eller det är taxunionen som har ordnat med en insamling för att betala rättegångskostnaderna. Vi har också samlat in pengar i Gigwatch och vi matchade de pengar vi fick in. Vi fick in 1500 som vi matchade och donerade 3000 till taxunionen.
Mm.
Och hoppas att det går bra. Det ska inledas den 5 september, de här rättegångarna.
Mm.
Och det handlar ju främst om trängselskatt. Att förarna betalar sin egna, eller att förarna betalar trängselskatten själva här.
Mm.
Och det blir ganska mycket. Det är ju typ 45 spänn att åka in i stan och ut. Mm. Så det är ju... Tycker man ju själv att det är konstigt att de skulle behöva betala det. Men
ja,
man blir ju inte förvånad längre av de här företagen. Liksom, hur de ska suga ut sina arbetstagare.
Mm.
Men det är ganska många år som de inte har betalat trängselskatt.
Mm.
Så att om...
Jag tänker det här borde ju ge lite lavineffekt i så fall. För då borde ju nästan alla som har jobbat för de här tidigare kunna ta dem till domstol också för att kräva ut de här ersättningarna. Så vi hoppas att det går bra för den här personen.
Verkligen. Jättespännande att se hur det hela utvecklar sig.
Mm. Jag vet inte riktigt hur lång tid sådana här rättegångar brukar ta, men vi säger väl till när vi vet hur det går helt enkelt. Men stort lycka till.
Mm.
Verkligen, lycka till.
Vi fortsätter prata om taxibranschen, för att nu har Taxunionen med sina samarbetspartners utvecklat en egen app som heter Fair, som ska... helt enkelt vara mer rättvis. En rättvis taxi-app som ska kunna ge arbetarna bättre betalt. Så det kan man läsa lite närmare om i Flamman också. Jakob har skrivit en lång artikel om det.
Mm.
Det är väldigt spännande och vi får ju se lite hur det går, för det är ofta väldigt svårt för sådana här mindre kooperativ att kunna konkurrera med de här stora jättarna som har väldigt mycket finansiering och så. Så det handlar väl mycket om att hur vi som konsumenter känner liksom att vi kan betala det här lilla extra för att det ska vara rättvisemärkt på något sätt.
Men jag var med på ett möte med Taxiunionen där de liksom förklarar lite hur det här funkar, och det lät ändå inte så dramatiskt. Alltså väldigt många förare har redan Bolt-appen, Uber-appen. Då lägger de bara till Fair-appen.
Mm.
Så att det är inte så att de måste gå över helt och börja jobba för ett helt nytt företag som inte har etablerat sig på marknaden. Så det handlar väl väldigt mycket om att vi och andra måste börja prata om det här.
Mm.
Och liksom att väcka någon slags intresse för att faktiskt göra rätt för sig när man kör taxi eller åker taxi. Liksom, och att det finns den möjligheten.
Mm.
Ja, absolut. Och det kommer väl ta lite ett tag för den här liksom appen att bli känd, men vi får prata om det och börja sprida det till folk. Och för att de flesta som åker med Uber och Bolt vet ju att det är för billigt för att vara sant.
Alltså personligen är jag ganska trött på det här läget som uppstår när man är på middag och någon ska beställa en Uber.
Mm.
Och så tittar de på mig liksom. Och...
Du är liksom samvetet. Ja. Ja, men det, jag har känt av det också lite. När man...
Verkligen.
Så att det, då känns det skönt att det finns en bra app man kan rekommendera.
Precis. Men det här är också, kan jag nämna att det här inledningsvis i Stockholm då, Storstockholm. Så det är 30-tal åkerier och mellan 50-100 bilister som har anslutit sig till den här plattformen. Och enligt Omid då, som har varit med här i podden tidigare, som startade Taxiunionen, säger att det kommer kosta ungefär 12-13 kronor mer för kunder än vad de andra apparna gör. Så det är ju inte super mycket dyrare heller. Enligt,
nej.
12-13%?
12-13 kronor.
Kronor, okej. Okay, ja.
Läser jag ur den här artikeln.
Okej. Okay,
så vi får väl se hur det går med den.
Precis, och det är ju också dels att om man har råd att åka liksom en taxiresa, då har man också råd att lägga på 13 spänn till för att kunna använda en app som är ägd av arbetarna och de som kör för appen. Och det handlar ju inte bara om inkomster, det handlar ju också om vilket inflytande man har på sin arbetsredskap som appen ju är i detta fall.
Mm.
Vilken insyn man har i prissättning och liksom hur typ managementfunktionerna funkar, om de är schyssta eller inte. Så att det är ju också mycket mer än bara priset på resan som är viktigt för förare.
Mm,
liksom.
Absolut.
Så att, och Fair finns att ladda ner. Den är inte igångsatt. Man kan inte beställa resor än.
Okay.
Men gå in och ladda ner appen.
Mm,
och regga er och stötta det här bra initiativet till arbetarägda företag.
Mm.
Och det är ju det stora någonstans att kooperativa företag kan gå in och liksom skapa en hållbar produkt på den här nya marknaden. Liksom.
Mm.
Eller vi får väl se hur det går. Det är ju ganska nytt, men det känns ändå lite hoppfullt mitt i allt.
Mm. Men verkligen.
Allt elände.
Ja.
Ja.
En annan nyhet är det här med EUs plattformsdirektiv som vi har talat ganska mycket om. Mm. Det är ju en urvattnad version av EUs plattformsdirektiv som har gått igenom till det nästa steg i den långa lagstiftningsprocessen.
Mm.
Men vad som står klart är egentligen att lagstiftningen kommer att bli av och att anställningspresumtionen är kvar. Men så har flera liksom undantag nu inkluderats efter flera påtryckningar främst från länder som Frankrike. För Macron har ju varit ganska insyltad med Uber och andra såna här gigbolag tidigare, så de är ganska på med sånt.
Mm.
Men alltså mycket av kritiken från vänster har väl varit det att det här rådet har ökat antalet kriterier som gigarbetare behöver uppfylla för att räknas som anställda.
Mm.
Och för det andra gör förslaget också det möjligt att kringgå direktivet genom lokala överenskommelser.
Mm.
Och det är väl liksom Leila Chabi som du har träffat och pratat med. Hon säger att liksom det sett, speciellt de här förändringarna sätter ju hela direktivets syfte ur spel på något sätt.
Ja.
Det innebär till exempel att Frankrike inte behöver applicera anställningspresumtionen eftersom de har lyckats upprätthålla skenet av en fungerande social dialog mellan plattformsföretag och gigarbetare. Så att de kan göra liksom lokala överenskommelser eller att kollektivavtal kan liksom stå över det också. Men det är inte helt klart än. Det går vidare till trepartssamtalen där EU-kommissionen, parlamentet får chansen att flytta fram sina positioner i frågan.
Mm.
Ja, vi får väl se hur det går. Det går vidare helt enkelt.
Ja. Jag tror det viktigaste är någonstans att vi pratar om det. Mm. Alltså att vi får upp den här frågan på agendan.
Mm.
Sen, det vore ju fantastiskt om EU med trollslag kunde lösa det här, men Det handlar ju om att vi måste liksom mobilisera och bygga vår makt, tänker jag. Och Leila Chaibi har byggt väldigt mycket av den här kampanjen på att just ha kontakt med gräsrotsrörelser och att, liksom, att det rullar in liksom en massa taxibilar i Bryssel eller som protesterar.
Ja, jag tänker att de är en ganska speciellt så utsatt situation. Alltså gigarbete. Och så i Frankrike också. Vi ser, i somras var det ju enorma protester där efter den här 17-åriga Nahel sköts ihjäl av polisen. Och han var ju gigarbetare. Och de har ju lyft ganska mycket att de gigarbetarna där utsätts väldigt ofta för sådana här liksom kontroller och sånt. Och får ta mycket liksom våld och ja, sånt jag ser från polisen där. Så just i Frankrike, jag vet inte, de verkar ha något extra stort hat där mot gigarbetare.
Jag har läst mycket om alltså, våld mot gigarbetare i Dublin nu också i sommar. Och det, ja, det kommer lite från olika håll. Liksom. Men det, om man ska se det överlag så är det ju liksom gigarbete är ju väldigt liksom prekära, det är en svår situation och ofta är det migrantarbetare. Alltså det, det är liksom många former av diskriminering och förtryck som liksom vilar på deras axlar.
Ja, det verkar bli något sånt där att så fort någon slags medelklass får lite liksom makt över andra som kanske andra brukar ha över den själv på det sättet, alltså som en någon som, ja, betalar man för en tjänst så ska man ha, få säga eller göra vad som helst. Liksom, för att,
ja. Precis, men då släpper liksom alla idéer om någon slags normal jävla mänsklighet och hyfs. Typ. Och ja. Man behandlar människor som skit för att man känner att man har betalt för en tjänst som den ska utföra.
Ja, men verkligen. Och det, är också, det var en annan artikel som kom i The Guardian som uppmärksammade det här liksom, om kvinnors upplevelser i gigekonomin, att det är så fruktansvärt många som känner sig så himla hotade. Där. Det är ju jättemånga som får stå ut med trakasserier och utföra en liksom massa andra liksom obetalda arbetsuppgifter. Speciellt det här med liksom hemkörd skönhetsvård där folk kommer hem och klipper naglarna på en. Typ att, sånt att det är liksom, det känns ganska, eller det händer ganska ofta att kvinnor får massa andra oförskämda förslag. Liksom, eller, ja, man känner sig inte trygg liksom, när man kommer hem till någon annan. Det,
nej. Och det är ju fruktansvärt. Alltså som gigarbetare är man ju fruktansvärt utsatt i och med att man på något sätt är ensam i sitt arbete. Även om man jobbar via kanske, även om det också är liksom utsatt och inte fungerar som det borde. Men om man jobbar via ett städföretag eller kör via en taxi, taxiföretag, så finns det ju liksom bakom en någon typ av arbetsgivare som man kan luta sig emot om någonting sker. Om man blir utsatt för ett rånförsök i bilen eller om man blir liksom tafsad på av någon äcklig gubbe när man är hemma och städar hos någon. Då, men som gigarbetare, man kan ju inte vända sig till Uber för det, utan då är det ju liksom, man står väldigt ensam.
Då går vi vidare till programmet.
Wow! Vad har ni gjort i helgen?
Jag har firat min födelsedag.
Nice. Och Anton, jag vet vad du har gjort i helgen. I alla fall lördag.
Allt.
Nej, jag vet lördag kväll.
Ja. Du missade, vad heter det, nakenbadet med anarkisterna.
Oj, ja, det gjorde jag verkligen. Det här, gud vad jag missade någonting, känner jag nu. Vi var båda två på ett event på Teatertribunal som ligger här i Stockholm, som är en vänster independent teater som jag rekommenderar jättevarmt. De har massa fantastiska event och föreställningar. Och i lördags så var det en uppläsning av Kompression, som är en helt nyutkommen bok av Emil Boss, som kan ha förekommit i den här podden innan.
Det har han.
Det har han.
Absolut.
Kompression är en bok som har komprimerat olika berättelser från migrantarbetare och papperslösa i en lyrisk form. Så att det är lyrik, kan man säga.
Har han alltså samlat de här historierna och sen skrivit om dem till poesi själv? Eller?
Komprimerat framför allt. Alltså kortat ner, så att det är väldigt kort och kärnfulla berättelser. Kanske på en mening eller på en halv sida däremellan. Så det var en uppläsning på Teatertribunal med skådespelare som läste upp det här, och sen så var det ett panelsamtal.
Gud vad trevligt låter.
Det var jättetrevligt.
Synd att jag förlor.
Ja, där missade du någonting. Dels tyckte jag det var så himla coolt för att vi fick liksom byta lokal på stället för att det var för litet det de hade planerat. Att vi skulle, där vi skulle sitta från början var för litet för att rymma alla människor. Så vi fick ut till liksom stora scenen och sitta för att det var, ja, det kom många, många fler än vad man hade förväntat sig. Och sen tyckte jag också att det var så jävla bra och starkt uppläst. Man blev liksom helt publiken satt liksom och kokade, kände jag. Folk satt liksom och viskade eller pratade under liksom uppläsningen, för att alla blev så berörda. Det var en väldigt häftig känsla. Eller håller du med, Anton?
Ja, absolut. Jag tänkte bara säga, vi kände att jag har ett litet instick som du kanske får klippa in sen, eller hur vi nu gör. Men Emil har varit med i podden, absolut. Är säkert bekant för de flesta som lyssnar på Gig Watch. Men Emil han är förhandlare på Stockholms LS och arbetar primärt med solidariska byggare. Och alltså att hjälpa migrantarbetare här.
Ja.
Så att det är ju liksom de historierna som han har komprimerat. Jag ska säga att jag brukar gå på solidariska byggares möten. Så att jag har ju hört väldigt många av de här berättelserna förr. Liksom på våra möten eller så. Men det var ändå väldigt annorlunda att höra dem som poesi. Liksom komprimerade på det sättet. Och det är ju lite som att man vänjer sig ju vid att höra sådana berättelser också. Att man, jag tycker det han gör rent språkligt är att han får det att liksom träda fram på ett sätt. Eller han liksom verkligen sätter fokus på det som är sjukt eller annorlunda. Mm. Eller liksom uppseendeväckande med det här. Det var ju lite sådana samtal som fördes också i tänker jag, liksom i samband med det här boksläppet. Så här, vad är det för värld? Ja, men Elinor Torp pratar ju om det här, om vi ska prata om skuggsamhället eller om vi ska prata om att liksom, de här människorna och den här världen finns runt omkring oss precis hela tiden. Det finns hos statsministerns städerska. Det finns bara du kliver ut på gatan, liksom restaurangen där du köper mat eller alltså,
exakt.
Det, ja, när du bygger hus eller, ja.
Men för det precis, det var ju någonting som kom upp, just skuggsamhället, och det tyckte jag var en väldigt intressant liksom iakttagelse, eller vad man ska säga, att när man säger skuggsamhället om den här delen av den svenska arbetsmarknaden, då låter det också som att det är någonting väldigt långt borta som inte finns bland runt omkring oss. Men det är också man liksom knyter an till idén kring typ kriminalitet, eller liksom, om ni förstår vad jag menar, så här, det parallella skuggsamhället där folk är kriminella, och sen sker det också den här typen av arbete. Och det är ett väldigt oheligt sätt att beskriva på. Det är rakt och missvisande. För precis som du säger, Anton, så är det ju att de här arbetarna jobbar ju på stora etablerade svenska företag, och de har all rätt i världen att arbeta där ofta.
Om de utför ett arbete så har de rätt till lön och till en schysst arbetsmiljö. Sen vi kan prata sen om vilka lagar man stiftar kring migrantarbete och så. De är här, de är många, de är inte ett skuggsamhälle, utan de finns precis överallt bland oss hela tiden.
Okay. Men vem kan säga att den här boken liksom var ämnad för? Är det något slags call to action, eller vad man säger, alltså ge uppmärksamhet till de här människornas liksom arbetssituationer, riktat till liksom politiker eller så, för att kunna få upp ögonen, eller vem är den här boken till för?
Ja, jag skulle säga att den riktar sig till alla. Tråkigt svar. Men jag tror att alla kan ha liksom en stor behållning av att läsa den. Men framför allt så borde människor som tror att Sverige är ett väldigt bra land att arbeta i läsa den. Som tror att men vi är ju världsbäst på arbetsrätt och arbetsmiljö. Mm. Om man tror det, då ska man läsa den här boken. Och Kompression heter den, och den finns att beställa på Laid, ett bokförlag. Man kan googla.
Och vad heter det, sa du? Laid?
Laid.
L-A-I-D.
L-E-J-D.
Får jag säga en sak bara med det? Absolut. Att liksom väldigt ofta så är det ju, om man pratar om arbetsmarknaden och så är det kanske fackliga representanter, vissa politiker och så som uttalar sig. Men det är intressant att lyfta in de här frågorna på kulturens arena, tycker jag. Därför att det kan lyfta frågan på ett annat sätt.
Verkligen.
Och också liksom, lite som det här så här, ska man moralisera över att folk tar en Uber eller kan man diskutera det på något annat sätt? Vad har vi för språk för att prata om de här sakerna? Och där tycker jag att de som håller på med kultur har ett ansvar för att sätta ord på saker. Mm. Även på känslorna eller liksom det komplexa. Eller, alltså, ja.
Jo, nej, men absolut. Och det är så här, vi pratar ju mycket om sådana här saker liksom i podden och i vår förening. Att så här, men vi kan ju prata om det väldigt sakligt, liksom informativt på många sätt. Men det når ju ut på ett sätt till människor. Men jag tror också, som du säger, för att verkligen man ska känna det på ett annat sätt så måste det ju komma som en berättelse kanske på ett annat sätt. För att folk, jag tror att de flesta vet om det här, att det är dåligt. Det är så här, folk vet om det men kanske inte riktigt bryr sig riktigt för att det är inget de ser och sånt där. Man måste liksom vänta på det här att någonting måste göra ett avtryck igen för att man verkligen ska bli sig. Och då, som du säger, jag tror att såna här upplevelser kan nog vara väldigt starka. Liksom, konstnärer, liksom, skådespelare som läser upp det, liksom, dramatiserar det på ett sätt som man... Mm. Vi behöver det berättat för oss som en saga mer än ett faktum.
Mm. Ja, man kan inte... Alltså, man kan ju identifiera sig med en annan människa först om man liksom... på något sätt känner igen den berättelsen eller om det berör en. Mm. Liksom. Om man lyckas kalla det för skuggsamhälle och lyckas liksom få det till att ja, men det är de där borta och de pratar något annat språk och de har någon annan religion, jag förstår inte dem ändå.
Mm.
Det är liksom klassiskt.
Mm. Exakt, men det är ju att den här typen av berättelser skänker ju liksom ett människovärde och ger liksom den här dolda arbetaren ett ansikte och en röst liksom, som man kan identifiera sig med, precis som ni säger. Men detta är ju då berättelser från vad som brukar kallas arbetslivskriminalitet, eller vad man ska säga. Mm. Och vad är då det? Jo, det är ju när arbetsgivare med underleverantörer har satt i system att utnyttja arbetare. Men det hänger också samman med att till exempel med ekobrott, att inte betala skatt, inte arbetsgivaravgift, inte betala ut löner, bokföringen är fel. Alltså man döljer den här rent av kriminella verksamheten man sysslar på. Och de som råkar allra värst ut i detta är ju arbetarna som kan tvingas att arbeta under rakt av slavförhållanden. Och om man vill höra lite mer om detta så finns det ett poddavsnitt med Daria Bordanska som pratar om detta.
Mm. Det var nog vårt näst sista eller så innan sommaren.
Precis. Då. När jag och Jakob åker ner till Malmö och intervjuar henne.
Mm.
Där kan man höra lite mer bakgrund och kring just begreppet arbetslivskriminalitet om man vill veta lite mer om hur det kan fungera. Men för att nu tänkte jag gå vidare till en artikel som jag har läst av Emil Boss.
Mm.
Det här arbetslivskriminaliteten då har varit svår om inte omöjligt att liksom komma åt, för att om man blir utsatt för det här, man får inte ut sin lön eller man liksom får arbeta under helt vidriga omständigheter, så går man till polisen som säger att detta är ett fackligt ärende, vi kan inte göra någonting, och så går man till facket som säger att du är inte medlem eller du har inte varit medlem tillräckligt länge, eller så har man inte förtroende eller vågar inte gå till svenska myndigheter, så man står man blir liksom helt ensam och helt hjälplös i detta. Men nu har det tagits ett initiativ av Byggnads till att starta en verksamhet som heter Svensk Byggkontroll. Och detta är en branschgemensamt initiativ mellan Byggnads, fackförbundet, och Sveriges Byggindustrier att införa en granskningsfunktion på svenska arbetsmarknaden, eller inom byggbranschen då. Varför behövs då en sån här granskningsfunktion inom byggbranschen? Jo, det är ett väldigt stort problem idag på svensk arbetsmarknad och speciellt inom byggbranschen är att bolag kan ha kollektivavtal som på ytan ser liksom fine ut. Det ser ut som att de följer svenska lagar och har en bra arbetsmiljö. Men de skiter i att följa dem helt enkelt. De kan säga att ja, självklart så har alla rätt till den här lönen som vi har bestämt och alla har rätt till semester och så vidare. Men sen så kan de ju bara skita i att ge ut det. För det finns ingen kontrollinstans som fungerar idag. Och de som råkar allra värst ut är migrantarbetare. För att de är enklast att exploatera. För att säga att det är en erfaren snickare som liksom är utbildad och pratar svenska, den hade haft enklare att göra sin röst hörd eller att protestera mot detta. Men om man har kommit hit och är här lite på nåder på något sätt och är också beroende av sin anställning för att överhuvudtaget få stanna i Sverige, då har man liksom ingenting att sätta emot.
Så den här svensk byggkontroll alltså, den ska stoppa det. Och vem är det som genomför de kontrollerna?
Det ska skapas en arbetsgrupp på, som jag läste då, eller som de har gått ut med, är mellan 20 och 30 personer som ska finansieras med, arbetsgivaren måste betala en tillsynsavgift. Det ingår liksom i de som har tecknat kollektivavtal. Och den här avgiften ska finansiera det här arbetet då, där man helt enkelt utbildar kontrollanter som åker ut till arbetsplatser och kontrollerar huruvida de här följs. Och också genom att begära ut protokoll, lönespecifikationer, allting för att se vad säger ni att ni gör. Ni säger att ni efterlever kollektivavtalen, men gör ni det på riktigt? Och detta är, tycker jag, ett jätteintressant initiativ som nu är liksom i vardandet. Det har inte kommit igång än, så att säga. Så att vi kan inte riktigt utvärdera och se om det funkar.
Det låter ju väldigt bra att de ska anställa just 20-30 personer som kommer jobba med det här heltid.
Ja.
Då antar jag. För jag antar att det är en sån grej som man måste hålla på med ett tag också för att liksom bli bra på att se de här sakerna. För det är väl sällan det är liksom uppenbart. Och som säger, man kan inte bara gå till en arbetsplats och säga, men här ser det okej ut.
Ja, exakt.
Utan man måste ju gå och kolla igenom alla dokument och alla specifikationer och sånt också. För att...
Får man tycka tvärtom, eller?
Ja, kom med kritik.
Nej, men jag tror bara inte liksom så här... Att man ska tillsätta någon slags granskande liksom funktion som kommer utifrån och ska kolla. Alltså, fackligt arbete, det bygger på att man har närvaro på golvet. Liksom, och sen bygger man sin organisation därifrån.
Mm.
Och det är klart att det är svårt att bygga liksom en facklig organisation med migrantarbetare.
Mm.
Solidariska byggare är liksom på god väg. Liksom, och där informerar vi om kollektivavtal och allt sånt där på ett språk som folk förstår.
Mm.
Och, liksom, och vi vet också där vilka svårigheter de här migrantarbetarna har och att det kanske inte alltid är så lätt att sätta sig upp mot chefen och så. Men att någon skulle komma in utifrån, liksom någon svensk då, till de här byggarbetsplatserna och liksom få korrekt information, det tror jag verkligen inte.
Men kan man inte göra båda då?
Precis, för att jag tänker att det stora, för att jag håller helt med i det du säger om hur facklig organisation eller organisering ska drivas och vad som, att det ska ske genom liksom riktig facklig verksamhet. Men det som är problemet nu, det är ju att stora företag får, liksom, de tecknar kollektivavtal med Byggnads och då får de liksom en okej-stämpel som döljer vad som egentligen pågår och sen kan de upphandla bygge eller avtal med liksom, kommun och landsting med liksom, vad som helst för att de har den här okej-stämpeln. Men det finns inget sätt att veta om det de säger sig göra faktiskt sker. Och där tror jag att en kontrollinstans som också kommer från, det är ju liksom ett fackligt initiativ från Byggnads då, som är ett LO-fack. Att de ändå, alltså jag tycker att det är faktiskt det fan på tiden att de börjar kontrollera sina egna kollektivavtal. För att nu är ju situationen att solidariska byggare som är en som ingår inom SAC får arbeta för att upprätthålla ett annat fackförbunds kollektivavtal för att de lyckas inte göra det själva.
Mm.
Och jag ser detta som ett, jag tänker att detta kan vara ett, eller detta är i alla fall ett initiativ som går ut på att de faktiskt ska upprätthålla sina egna kollektivavtal. Och sen så är det ska bli intressant att följa och se det här utveckla sig. För att till exempel tycker jag det är en intressant fråga vad de ska göra om de ser att det inte följs. Ska de bara liksom bötfälla arbetsgivaren och, eller kommer de faktiskt ta de här liksom migrantarbetarnas intressen tillvara och se till att de får kompensation för uteblivna löner eller kontraktsbrott eller liknande, även om det inte är, även om de inte är medlemmar i Byggnads.
Mm.
Det ser jag som den största svagheten i detta. Och det ska bli intressant att följa. Men jag tycker att det är ett intressant initiativ som ändå visar att medlemmar, för detta är ett initiativ som kommer från byggnadsmedlemmar, att medlemmarna i byggnads, medlemmarna i LO, de jobbar ju sida vid sida med de här helt oskyddade migrantarbetarna. Och det här är, det är ändå ett försök att, liksom, ta deras intressen tillvara.
Okej, om jag ska vara schysst, så det är bra att de ser problemet.
Mm.
Jag tror inte det här kommer lösa problemet, men det är bra att de erkänner det.
Mm.
Ja. Sen tänker jag väl att det är så här, det, som du säger, riktig förändring måste väl komma liksom, underifrån från gräsrötterna. Och det har ju verkligen solidariska byggare visat. De har ju växt verkligen supermycket, och det är ju liksom, det är väldigt inspirerande att höra liksom, deras historia liksom, och hur alla de driver sina egna fall och sånt och verkligen lär sig och liksom engagerar sig. Det är ju så man får liksom förändring på riktigt. Så här. Sen samtidigt, det här är ju, som du säger, det här är ju ett initiativ från byggnads också.
Mm.
För de säger också att det är problem. Och där, när vi pratade med unga byggare då i somras, när vi föreläste, då sa ju de också att så här, de ser ju att det är massa sådana här problem, men har väl inte riktigt vetat hur man ska lösa tidigare. Typ studenter som kommer in och jobbar med mycket lägre löner och kanske jobbar mycket längre pass för att de bara kommer in och jobbar lite ibland för att dryga ut CSN och sådär. Så, så jag kan ändå tänka mig, typ, om du är en student, alltså en svensk född student som jobbar och liksom känner att det är något som inte är okej, och kanske inte, ska jag börja engagera mig i liksom det här och driva mitt fall och sånt, eller finns det en instans jag kan höra av mig till när det är någonting som inte riktigt känns som att det stämmer?
Mm.
Så kanske man kan få lite support därifrån. För de kanske inte kommer vilja, i och med att hela deras liksom vistelse i Sverige inte hänger på liksom att de har kvar sina jobb och sådär. Du kanske lättare bara släpper det. Du kanske liksom det sänker tröskeln till att så här, försöka ta tag i det. När det finns några som säger, nej men här är några som jobbar heltid med att bara granska de här sakerna. Då kanske man får väl se det som på det sättet, att man attackerar liksom från alla fronter.
Mm. Och jag tänker också att det är liksom, för detta pratade Daria en del med, som håller på med den här verksamheten redan, fast liksom inte anställd via något fackförbund. Att facken har ett trubbigt vapen, för att det saknas kompetens och det saknas också liksom utrymme i fackens liksom uppdrag att till exempel angripa ekobrott som kommer fram. Vilket det ju väldigt ofta gör, att det kommer fram att okej, den här är svartanställd, då är det en facklig fråga för arbetaren, men det är också en ekobrottsfråga, och detta är ju ett sätt att, och de hänger intimt samman, man kan inte liksom angripa det ena utan att angripa det andra. Och i och med att den här arbetslivskriminaliteten blir mer och mer liksom avancerad, så tror jag att det behövs instanser som både sysslar med att granska liksom de rent fackliga avtalen om de följs, men också kan liksom angripa de andra delarna med ekobrott, med felaktig marknadsföring, med liksom skattebrott med mera med mera.
Ja, vi får se hur det går med det här initiativet helt enkelt. Det är något som, den skulle starta, sa du?
Det är ett initiativ som har tagits, och de har beslutat om att genomföra detta på sin kongress som skedde tidigare i år någon gång. Så vi får se när det sätts i bruk.
Okej, ja, vi får följa helt enkelt och se vad som händer. Så får vi väl några från unga byggare något kanske återkomma och se om de har märkt av några skillnader. Okej, Anton. Vad har du gjort i sommar då?
Jo, i sommar, jag tar ju liksom aldrig riktigt semester från mitt engagemang.
Kampen fortsätter.
Ja. Och under försommaren så var det en som hörde av sig från, alltså, ja, tidigare har jag jobbat på Mobile Bike. Det var där jag liksom fick upp ögonen för det här med gigekonomi överhuvudtaget. Och där började jag med att vara i Transportarbetarförbundet. Jag var alltså skyddsombud. Och många av mina kollegor var migrantarbetare och hade problem med Migrationsverket och sen i förlängningen problem med facket och så vidare.
Mm.
Och då var det en som hörde av sig och sa att det var svårt nu därför att regeringen skulle höja lönegolvet från 13 000 till 26 560.
Mm.
Och om man ska förstå det här så måste man backa till 2008. Då gjorde Moderaterna och Miljöpartiet upp om en ny ett nytt sätt att ta in arbetskraftsinvandrare helt enkelt. Innan dess hade facket en behovsprövning. Liksom, facket fick säga att vi behöver inte fler frisörer, vi behöver inte fler datatekniker, eller vi behöver absolut fler salsa-instruktörer eller vad det nu kan vara. Liksom. Och så att det var liksom reglerat på så sätt. Okej, det skulle släppas fritt. Det räckte med att man tjänar 13 000. Som jag har förstått det så är det efter 2 år så kräver de att man ska tjäna en kollektivavtalsmässig lön. Inte att företag ska ha kollektivavtal, men 13 000 i alla fall, vilket är väldigt lågt.
Verkligen. Och under de här 2 åren så kan man inte heller byta arbetsgivare.
Just det.
Så man är alltså tvingad att stanna kvar på arbetsplatsen och arbeta på den här minilönen.
Mm.
Vilket är en helt sinnessjuk. Det är ju som att ge arbetskriminella då, liksom det bästa upplägget för att utnyttja arbetare.
Ja, verkligen. Så att det har man ju hört jättemånga historier om. Ja, allt ifrån folk som tvingas att de har kollektivavtal, men när de får lönen så måste de gå till bankomaten och ta ut typ halva lönen och ge tillbaka till chefen. Sådana upplägg, det är inte så ovanligt.
Nej.
Okay. Shady.
Ja, verkligen. Skuggsamhället.
Mm.
Hur som helst. 2008, Moderaterna och Miljöpartiet gör upp om det här. Vi får en massa migrantarbetare från tredje land, heter det, alltså utanför EU, som kommer hit. Många jobbar med städning.
Mm.
Vissa jobbar liksom som matbud i gigekonomin. Vissa jobbar som chaufför. Alltså, olika jobb helt enkelt. Många är ganska välutbildade.
Mm.
Och liksom, men gör den här satsningen för att försöka ta sig till Sverige då och starta ett liv. Det var då. Nu så vill Moderaterna istället liera sig med Sverigedemokraterna.
Mm.
Och då blir det ju viktigt att sparka ut så många invandrare som möjligt. Mm. Eller åtminstone liksom signalera att det är det man vill.
Lite av deras hjärtefråga.
Ja, exakt. Så att då väljer de då att höja lönegolvet till 80% av medianinkomsten. Medianinkomsten 33 000, så 26 560.
Yes.
Då finns det alltså en förening som heter Work Permit Holders Association, som är av och för migrantarbetare. Och de har då försökt att prata med politiker och näringsliv och liksom navigera i det här ganska snåriga landskapet.
Mm.
Mm.
Och jag tror i början var det väl ändå så, det var lite godtyckligt sådär när man, att någon hade liksom fått fel lön eller fått en p-bot eller någonting, och då vart de hemskickade.
Mm.
Liksom den här föreningen har kunnat hjälpa till liksom att göra livet lite bättre för migrantarbetare och förklara liksom ta tag i de värsta grejerna. Men nu är det ju liksom ganska många som kommer skickas hem för att de inte tjänar tillräckligt mycket.
Det är ganska mycket, alltså 26 000 år sedan.
Det som är anmärkningsvärt är att om du är städare och tjänar enligt kollektivavtalet, då ligger du under 26 000.
Precis.
Så att regeringen struntar fullständigt i den svenska modellen.
Mm.
Och kommer in med liksom ett sånt här förslag. Och det regeringen säger att de vill attrahera inom citationstecken talang till Sverige. Så att jag vet inte, men jag känner ju många liksom, framförallt så här pakistanier som har jobbat som cykelbud, som är välutbildade, har dubbla masterexamen och så vidare.
Mm.
De är talangfulla på väldigt många sätt, men de får inte de jobben, utan de jobbar som matbud.
Exakt. Det är det som är så, alltså det är så jävla blint och så jävla kränkande att liksom, vi vill inte ha de här jävla arbetarna här, vi vill ha talanger. Och så bara, men vad fan, så här, jag har träffat cykelbud som jag har doktorerat. Liksom. Vi har talangerna här. Det är bara att de är helt utestängda från svenska arbetsmarknaden. och de tvingas ta de här skitjobben.
Verkligen.
Så vad gör VPH nu då? Alltså,
först så gjorde de en demonstration. Där hjälpte jag till lite med liksom allt det praktiska och så framför riksdagen. Det var i juni.
Mm.
Och sen hade de planerat en till demonstration där riksdagen öppnar den 13 september.
Mm.
Men de har inte fått något tillstånd.
Mm.
Mm.
Och jag tror att de är nog inte riktigt så att de går ut och demonstrerar utan tillstånd, vilket man har demokratisk rätt till.
Mm.
Men nu är det ju förhöjt säkerhetsläge och ja, så att det är lite, de har börjat kolla på, alltså prata med jurister om man kan bestrida det här.
Mm.
Men då måste lagen först liksom fattas eller klubbas och träda i kraft. Då kan man börja gå in med jurister. Liksom.
Okay.
Och de vill väl kanske inte att det ska gå så långt heller. De vill väl stoppa det här förslaget.
Ja, helst inte. Liksom. Men, och, ja, jag vet inte. Jag försöker ju liksom se det här i en större kontext. Just nu så är det som att regeringen riktar in sig på liksom, det är anhöriginvandrare ena dagen och så är det migrantarbetare andra dagen och sen är det en angiverilag tredje. Och så liksom... ja, men man väljer ut liksom olika grupper som man ska ge sig på.
Känns
det som. Och, så det jag funderar över är liksom hur man kan förena de här intressena. Och, liksom, men ja, jag är inte riktigt framme än vid hur vi ska göra.
Ja, det är svårt. Alltså, det är väl, alltså, folk pratar väl alltså, ofta om alltså, av hur SD är rasister. Liksom. Det är väl det jag har pratats om sen de kom upp på tapeten liksom, 20 år. Alltså, det är det vi pratade om, vilka invandrare som är dåliga liksom, och vilka som är bra och sånt där. Så att det bara följer den strömmen. Liksom. Det är väl en sån strömning man ser typ, alltså, på många ställen i världen. Liksom, att det bara blir mer och mer hotfullt mot migranter.
Mm.
Ja, hur ska man förena dem? Det, men när är det den här förändringen träder i kraft?
1 oktober är det sagt.
Mm.
Okej, det är väldigt snart. Ja,
men jag vill bara säga, eftersom jag har bakgrund med som skyddsombud i transport och liksom jag vet, jag pratar med folk i det här LO-facket om den här frågan.
Mm.
Så jag tror att liksom jag tror att LO ända sedan Laval och ända sedan den här Vaxholmskonflikten, de vill ha ut migrantarbete, de vill ha ut lönedumparna.
Mm.
De är inte beredda att ställa sig på deras sida.
Mm.
Och det tycker jag är, då har man inte fattat den svenska modellen.
Nej.
För den svenska modellen, det är att fackförbunden ska stå på arbetarnas sida och se till att höja deras löner.
Exakt. Mm.
Så det är därför jag gör det här.
Mm.
Ja, men ändå, då är det ju igen det här liksom att även om de skulle ha kollektivsinliga löner så skulle det inte vara tillräckligt högt ändå. Så att det är knappt så att... ja, det är väl där problemen ligger i också egentligen. Att det här är ju liksom en uppenbart... liksom, rasistisk lag de ska införa då. En lag kanske inte kallas, men alltså såna här krav det är ju väldigt tydligt att man drar gränserna, att det finns så här, fast på andra sätt, man vill ju ha, alltså folk vill ju ha de här, det här tjänstefolket och har bild. Så jag antar att det enda det kommer leda till är att folk svartjobbar mer, alltså folk är illegalt,
skuggsamhället,
ja, skuggsamhället växer.
Just det.
Och då kan de kan fortfarande liksom få ut sina billiga tjänster. Samtidigt som de kan ha lite mer rasism.
Mm.
Men det är också intressant. För jag tänker, det här sätter liksom fingret på en jättegammal konflikt för arbetarrörelsen. Som också har varit liksom tydlig i Sverige och, eller överallt tidigare. Med liksom, vilka är arbetarna? Vilka är arbetarna som, är rätt, som har rätt att organisera sig fackligt och som vars intressen ska tas tillvara på? Och idag i Sverige så är det de som liksom görs till annorlunda eller som trycks, som inte får, som inte inkluderas. Det är migrantarbetarna. Men under liksom första hälften av 1900-talet var det ju kvinnorna i Sverige som man sa att då var ju fackföreningar, vissa fackföreningar emot att kvinnor skulle släppas in på arbetsmarknaden. För att man sa att det är att lönedumpa svenska jobb. För att kvinnorna tjänar ju mindre än vad männen gör. Så att ni förstör vår arbetsmarknad.
Mm.
Det, och liksom, ja, man kan ju säga som ett heads up till LO att lösningen då var ju inte att säga att kvinnor inte får jobba. Utan det var ju att inkludera de kvinnliga arbetarna i den fackliga organiseringen. Och också organisera kvinnor och Nu har vi ju för sig inte lyckats med det, men att se till att alla får samma lön. Liksom. Och det är ju det som är, tror jag, den enda vägen framåt om den svenska fackföreningsrörelsen och den svenska modellen överhuvudtaget ska överleva. Det är ju att också inkludera migrantarbetare, för det är riktiga arbetare. Det är inte någonting annat. Liksom. De är arbetare precis lika mycket som någon annan som arbetar i Sverige.
Säger vi, fast sen också man kollar på de här, så här, vad gör en arbetstagare här? Eller, så här, eller vad definierar en arbetstagare här? Så har vi gjort det tydligt att det är inte alla som ses som arbetstagare.
Nej.
Typ gigarbetare,
exakt.
Skogssamhället.
Ja.
Ja, det är en tydlig linje där. Och vi har ju kritiserat svenska modellen ganska mycket här sist nu. Ja, ja. Och därför det är väl de här sakerna som folk glider emellan. Liksom, och det skyddar verkligen inte folk. Mm. Och det är så här, okej, men ska vi bara se till vår egna eller ska vi, vad vill vi ha för värde egentligen?
Exakt. Och att det är liksom arbetsköparnas sätt att splittra arbetarna på. Att i Sverige, med den historia vi har med liksom arbetarrörelsen, så går det inte att gå emot liksom LO. För att det är för liksom, det är en för stor institution i Sverige som liksom strukturerar upp vår arbetsmarknad. Men det vi kan göra är att försöka få så få människor att omfattas av den. Liksom av det som vi menar är eller det som är fackligt skydd. Liksom.
Men jag läste om en intressant konfliktlinje att alltså, handel ställer sig på migrantarbetarnas sida och är emot den här nya lönegolvet. Medans LO är före.
Mm.
Så att de som är liksom mer nära de här arbetarna är emot det.
Ja, LO är väl ganska, sitter väl i knät på kapitalet, liksom näringslivet känns det väl mer eller mindre som.
Näringslivet är för migrantarbetarna.
Alltså, att då kan de dumpa lönerna.
Ja.
Det är liksom, det finns många dimensioner av den här konflikten. Att, ja, vi skulle kunna prata om det i flera timmar. Liksom.
Men, ja, flera timmar har vi tyvärr inte. Men jag menar, vad är vägen framåt nu då, Anton? Vad tror du?
Jag vet inte exakt. Alltså, jag tror...
Från VPH, alltså, ja, liksom, vad säger de?
Nej, de är väldigt desillusionerade just nu.
Mm.
Jag tror att vi måste lyfta den här frågan tillsammans med angiverilagen och allt annat som de håller på med nu. Liksom, vi kan inte ta varje grupp för sig isolerad.
Mm.
Då kommer de fortsatt vara försvagade.
Mm.
Det är vad jag tror.
Mm.
Jag kan säga en liten ljuspunkt, men det är lite oklart än så länge. Men i Finland så har det varit stora protester mot rasism och man har krävt liksom ministrars avgång och så.
Mm.
Tusentals människor ute på gatorna i sommar.
Mm.
Och i tidningen Arbetaren har man kunnat läsa intervjuer med liksom han som, en av de som har ordnat det här. Eugene Ufoka heter han.
Mm.
Och Arbetaren har en plan på att ta hit honom till ett samtal i. Men det blir förmodligen först i oktober.
Intressant.
Okay. Ja, vi får följa upp på det. Det är verkligen jätteintressant.
Men jag kan tyvärr inte ge datumen, för det har varit lite flyttat där.
Men, ja, men det vi kommer posta det i våra kanaler om och när det blir aktuellt. Ja, jag tror vi nöjer oss så kanske för idag.
Ja.
Men då får jag tacka så mycket för idag då. Tack till alla lyssnare. Kul att ha er här igen.
Ja.
Och vi är taggade för en ny säsong.
Yes. Vi kommer fortsätta att släppa varannan vecka, som alltid. Så häng kvar.
Häng kvar.
Och på. Felix, grattis på födelsedagen.
Tack.